Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta om jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
För mig att kunna ta makten i ett rum och att kunna, ja men, det är inte riktig respekt, men att få respekten i ett rum med många av de här männen som anses ha auktoritet över mig då, var ju liksom att lägga på mycket maskulin energi och att liksom, ja, de testar mig då med att säga ett smutsigt skämt och då säger något ännu grövre tillbaka, och så är det ingen som fortsätter hålla på. Men däremot hade jag reagerat som jag kanske kände inombord, så då är du, you're out liksom.
Thank you. När en musik debuterade i eget namn för i princip 10 år sedan var det med ett nytt sound. Visst, melodiöst och publiktillvänt, men med en lyrisk råhet som dittills inte hade hörts på topplistorna. Där Tove Lo ändå dök upp och blev banbrytande. Allra bäst gick det i USA där hon i mångt och mycket upplevs som deras artist, även om hon inte på något sätt gör en hemlighet av sitt svenska ursprung. Men hon lever sedan flera år tillbaka i Los Angeles. Nu har hon nyligen långfilmsdebuterat i den av norske Erik Poppe regisserade storfilmen Utvandrarna, vilket förmodligen inte undgått någon som bor i Sverige i alla fall. Och senare i år kommer hon med ny musik. Det och MeToo-upplevelserna som ny artist på pressturné i USA och som sig bör tillit till LED-lampor avhandlas i Värvet avsnitt 502 med Tove Lo. Du, hur mår du?
Jag mår bra. Känns overkligt att gå på min första filmpremiär. Där jag är med i filmen imorgon. Så ja.
Jag förstår det.
Spännande.
Men hur ser ditt liv ut så här, ja, de sista skälvande dagarna av 2021?
Ja, jag kom precis. Jag landade från LA igår kväll, där jag nu bor. Och har med mig alla julklappar till familjen. Så jag ska dit och efter premiären och all press och sådär ska jag fira med alla mina kusiner och mamma och pappa och brorsan. Och min man är här. Ja. Så det blir sista dagen av 2021 och sen tillbaka till LA inför nyår.
Har din man firat svensk jul förut?
Nej, och jag har inte heller varit i Sverige på jul på typ 6 år. Så att jag är väldigt... Det var väldigt härligt att gå här genom Gamla stan och så började det snöa lite och man kände liksom, det här är riktig jul. Så jag har saknat det.
Ja, oh, det var ett väldigt skit snöfall.
det lämnade inte mycket spår, men...
Nej, förvisso. Men det var ändå så där lite poetiskt på något sätt. Så du är egentligen 100% i Angelino nu?
Ja, det är mitt hem nu. Konstigt nog, ja.
Hur har du det där?
Det har varit intressanta år ju, som för de flesta. Men jag älskar att bo där. Jag bor i ett litet kollektiv i ett rosa hus uppe i Hilsen. Och vi är 5 personer, alla mer eller mindre kreativa. Och har en hund. Det är jättehärligt.
Alla 5?
Ja, alla 5.
Okej, okay. Så det är en kollektiv hund?
En kollektiv hund, ja.
Det är en väldigt bra idé har jag tänkt, eftersom det är för mycket ansvar att ha en hund själv.
Ja, tycker jag. Verkligen. Sen är hon världens lättaste hund, Peggy heter hon. Hon hittades på gatan i Tijuana med 3 valpar som var en vecka gamla. Så skulle vi bara vara liksom fosterfamilj åt henne i några veckor tills valparna blev större. Och ja, sen så... Hade vi alla 400 tills valparna var kanske 8-9 veckor. De adopterades, sen kunde inte vi släppa Peggy, så vi behöll henne.
Fint.
Faster fail.
Det är väl så man gör. Det är så man skaffar hund i Los Angeles, om man är medveten.
Ja, precis. Jag tror att det är väldigt, väldigt ofta... Det är nästan lite sådär, bara, aha, it's a full breed. Det borde vara en rescue. Sådär. Men jag tror det handlar om också att det är inte alls samma... Alltså så hårt om du liksom är uppfödare här. De reglerna finns inte riktigt där på samma sätt. Så det är väl därför det är lite frowned upon kanske.
Men sist jag kollade så bodde du i Venice, men då har du alltså flyttat härifrån.
Jag har faktiskt köpt ett hus nu uppe i bergen för att verkligen, nu är jag California resident. Så ja, det känns, jag vet inte, jag trodde nog aldrig att jag skulle liksom bo där. Utan mer, det här är kul i några år. Jag känner väl fortfarande lite så att det inte är för alltid. Men just nu trivs jag så himla bra, så att några år till i alla fall.
Men vad är det, för jag har läst mig till också att du har liksom någon slags hatkärlek till den stan. Jag har ju en väldigt, väldigt så rosenskimrande bild av den. Alltså, jag har ju bara varit där en liten skvätt liksom, och då har det varit så himla skönt och härligt och trevligt på alla sätt och vis. Liksom, vad är nersidan?
Jag tror att det är alltså när livet är bra och man har det liksom, när allt rullar på och man känner sig trygg och det är fint väder och man har roliga vänner och det händer mycket kul grejer och man är frisk och sådär, då är det ju fantastiskt. Men när det är, kommer det någon slags motgång eller du blir, ja, du blir sjuk eller du behöver flytta eller du liksom, det är så, det är väldigt skört att det du har håller i sig och det är väldigt mycket every man for himself. Alltså det, jag kan känna att det kan vara när det väl liksom krisar att då blir det ganska snabbt att man liksom tar bara hand om sig själv. För att det finns inte det finns inget stöd från någonstans att få förutom dig själv egentligen. Du måste ändå ha okej med pengar för att känna dig trygg där liksom.
Men har ni inte er lilla innebandy-community där alla hjälper varandra att flytta?
Jo, nej, men det är klart. Det är väl det. Så har du tur då att vara... jag kan säga så här, det har tagit mig ett tag att hitta ett liv där som känns så pass bra som det är nu. Och det är tack vare att jag har hittat en fantastisk vänskapskrets. Det är egentligen för att det är väl så, det är en stad där... ingen, väldigt få som du träffar har växt upp där och har sina familjer där, utan det är en stad som är utav många som har flyttat dit för att förverkliga sina drömmar, och hamnar du i fel liksom, ja, fel umgänge eller liksom bara att det finns ju väldigt mycket ogenuina människor också som kanske inte riktigt jag vet inte, som inte skulle ställa upp för dig till exempel, men hittar du ett bra, det blir som din nya familj liksom, det är som för alla som flyttar ifrån sin familj. Men det känns på något sätt, det är en så stor utspridd stad, så det gäller att liksom, det är ganska lätt att bli isolerad tror jag, om du inte har ditt gäng. Men det har jag nu.
Men det låter också som att du har blivit utsatt då för typ, vad ska man säga, någon slags gold diggers, eller?
Ja, eller mer, ja men lite kanske under perioden jag varit där och kanske varit under mer destruktiva perioder i mitt liv, så har det liksom, det är nästan som att ens egen energi bara suger åt sig de människorna på något sätt, och man nästan vet att så här, det här är inte bra för mig, men jag skiter i det och det är liksom ger mig någonting för stunden för att jag vill vara destruktiv, och så hamnar man kanske i ett, ja men så har jag ändå hamnat med liksom människor där vänner omkring mig som känner mig bättre, kanske bara, vad fasen umgås du med de här för liksom, och att det är ganska lätt att det finns mycket människor som alltid är ute efter någonting, så kan man väl säga.
Så på ett annat sätt då kanske man blir sin egen lyckas, eller att man måste se om sitt hus på något sätt.
Precis. Men nu, jag vet inte, nu har jag verkligen hittat genuina, fina, galna människor som jag trivs jättebra med. Så de har blivit min LA-familj.
Jag tror att det var någon Swedish House Mafia kille som sa att det inte gick att skapa när det inte finns några årstider där.
Nej.
I Los Angeles.
Nej, men jag kan hålla med om det, att det blir det som jag älskar med Sverige är just det, att när liksom typ när hösten kommer så känner man att man får en ny start på något sätt, eller att det liksom man känner av att nu är det jul och vinter och nu är det ett nytt år, och så ser man, du vet, man liksom man känner av att tiden går, och det gör man inte riktigt på samma sätt, vilket ibland kan bli, ja, men nästan mer deprimerande på något sätt. Att man inte så här förstår vad all tid tog vägen och att varje dag är likadan. Men nu känner jag mer att gud vad härligt det är att vakna varje morgon och det är strålande sol. Sen kan temperaturen variera, liksom, men att det är liksom blå himmel och sol varje morgon. Och att man blir väldigt så här mesig. Att man säger, åh gud, det är så kallt, blåser lite. Måste jag ta med mig jacka idag? Så där. Men... man vänder sig vid ett enkelt liv snabbt.
Men för det här föranleder den kanske då den här lite krystade frågan om... den var inte så krystad i och för sig, men den om årstider, som inte heller var en fråga utan mer ett påstående. Men vad behöver du för att känna dig kreativ? Eller
tid,
för att skapa?
Ja, tid och en bubbla utan vardagsmåsten. Så jag brukade ha någon idé om att mitt liv måste vara stökigt och jag måste ha någonting som tär i mig negativt för att kunna skriva bra musik, men nu har jag mått mycket bättre ganska länge, och nu den skivan jag jobbar på nu känner jag är den bästa plattan jag någonsin har gjort, så att det, så kanske man alltid känner med sitt nya material, men det känns så, och då har jag inte behövt att jag ska behövt må specifikt dåligt över någonting eller så, utan det har mer varit att få tiden och utrymme till att inte tänka på ja men liksom inte ha någonting som plingar telefonen som stör eller så, men nu måste jag, ja men vardagsgrej bara, livet utanför måste pausa.
Men var och när och hur har du skrivit den då?
Jag har skrivit, så jag var ganska oinspirerad under starten av pandemin. Men efter att jag hade spelat in filmen så kom den helt ny våg av att nu vill jag verkligen skriva. Jag tror att vara med om en ny upplevelse på det sättet, ja det är väl liksom, jag måste först få fyllas med upplevelser och sen ha det här, liksom, den här bubblan att skapa. Så den upplevelsen gjorde att jag verkligen fick en ny rush av att vilja skriva ny musik. Så sen slutet av, jag satt mycket själv i min studio i LA, i mitt hus. Och sen var jag även, jobbade mycket i LA och varit här i Sverige också och skrivit i studion här, kollektivstudion som jag är med i.
Mm. Har den flyttat?
Wolf Cousins. Ja, den har flyttat sen sist. Men ja, jag provar ofta att gå och jobba med liksom mycket olika människor, men jag kommer alltid tillbaks till mina svenskar. Det är liksom, vi förstår varandra på ett sätt som ibland inte riktigt, ja men det ska alltid gå så himla fort med vissa amerikanska producenter. Det ska liksom, låten ska vara klar på en dag. Och jag vill gärna vida och vända och ha tid att tänka och skriva om och ja, så att, ja men precis, tid är viktigt.
Du är väl i princip färdig med albumet?
Mm-hmm.
Eller är du helt klar?
Jag är inte helt klar. Jag behöver, eller jag liksom behöver färdigställa några låtar. Och sen är det väl att jag måste välja. Jag har väl kanske 15-20 låtar som jag känner mig väldigt nöjd med. Så måste jag väl dra ner det till kanske 10-12 på en platta. Och det kommer bli svårt.
Varför måste man det längre?
Ja, det måste man inte, men jag tänker väl då att jag vill släppa ett kortare album och sen ett till mindre album senare. För att det är egentligen för, i och med att man förbrukar musik så snabbt nu. Och att för att ge alla låtar så mycket kärlek som möjligt, så är det, tycker jag i alla fall, att det är kanske skönare att släppa ett mindre verk åt gången, men släppa oftare.
Men varför släpper man då inte bara EPs?
Ja du, bra fråga. Det känns bara härligt att släppa ett album. Det är en psykisk grej, tror jag.
Ja. Men tror du, fast nu i och för sig, så jag förstått, alltså, som jag har förstått det, så säljer det ju väldigt, alltså vinyl är inte helt obetydligt.
Nej, det har fått en jätterush nu igen och de hinner inte med ens med alla produktioner tydligen.
Nej, det är typ ett års kö ifall man ska trycka något. Men så på så sätt så kanske albumet, alltså den naturliga frågan var ifall du trodde att det, albumformen kommer leva kvar. Men.
Ja, men jag tror det. Jag tror att det beror på, väldigt mycket beror på genre. Tänker du typ i dansvärlden, alltså EDM och house och techno och så här, så är det väl, handlar det mycket mer om singlar och att bara liksom, men sen så i och med att de producenterna blir mer och mer liksom artist, alltså äger sitt projekt som artister mer än bara, jag vill inte säga bara, men producenter, så tror jag att det nästan också kommer ändras till att, alltså nu när jag gått in i sessions med olika houseproducenter och så här, så är det ofta att de vill fortfarande göra ett album för att liksom visa att de är kreatörer på samma sätt som frontartister eller sångare eller så här. Så, att, så att jag tror att det kommer hålla i sig mest för, alltså det är ju en speciell känsla att skapa en helhet. Liksom. Jag tänker ofta på det som att bygga en, liksom en era eller en värld som jag vill dela med mina fans, och mycket av det blir ju liksom vart jag är i livet nu och vad jag tänker på, vad jag rädslor och drömmar och sådär. Så det blir liksom en kronologisk resa på ett sätt. Och att ha det som en helhet, ja, det, för mig i alla fall är det viktigt. Jag tror att min känsla är att det är viktigt för många andra artister också. Det håller i sig.
Kan du berätta någonting om tematiken? Alltså är det någonting i dina texter som är nytt?
Ja, mycket av det handlar om min relation till femininitet. Och vi har haft så mycket diskussion om det här hemma och med vänner och med folk omkring mig. Jag tänkte mycket på att när min karriär började ta fart, det var så stor del utav att, alltså jag kände att mina feminina sidor fick jag hålla tillbaka för att kunna ta mig fram i den här väldigt mansdominerade världen. Och jag blev ofta hyllad för att inte vara en typisk tjej, liksom. Kör med kvotering här. Och jag tror att det gjorde att jag såg på mina feminina sidor som liksom, jag vill inte säga svaghet, men ändå liksom att jag måste hålla borta dem, för att det är inte det som någon vill se eller ha. Liksom.
Vad lägger du i det?
Hur menar du?
Vad lägger du i begreppet feminina sidor?
Nej, men alltså jag tänker att alla människor har både maskulina och feminina sidor. Men att det kanske är på ett spektrum hur mycket och lite av båda. Och att det kanske är liksom fler män har mer maskulina sidor eller bejakar sina maskulina sidor, och fler kvinnor bejakar sina feminina sidor. Men att det är ett stort spektrum och alla är olika. Men sen på grund av hur vi växer upp så blir det uppmuntrad som... du blir uppmuntrad till det ena eller det andra. Men jag tänker att för mig är det liksom att vara känslosam, att vara sårbar, att vara ödmjuk, att vara känslig för andra människors energier. Och det är ju väldigt starka, bra sidor. På samma sätt som det finns många starka, bra sidor inom maskulina sidor också. Men det här fallet har varit mycket saker som jag har tänkt på. Och liksom i mig själv också, typ att jag höll tillbaka mycket av min sårbarhet, och kanske min känslosamma sida kom ut mycket i musiken. Men i alla möten, i alla liksom tillfällen där jag behövde representera mig själv som artist, så de höll jag borta liksom, okay, för att kunna ta mig fram. Men att nu känner jag att det är väldigt nu finns det utrymme för de mer feminina sidorna i min bransch i alla fall. Jag upplever att det hyllas mer och det är ansett som styrkor. Och det tycker jag är väldigt härligt. Men mycket av låtarna handlar om just den här, hur jag har hanterat det här. Eller mina olika sidor i mig själv. Och sen även tror jag, nu när jag har gift mig, vilket är någonting jag aldrig trodde jag skulle göra.
Grattis i efterskott.
Tack så mycket. Och det är jag väldigt glad över. Jag är liksom jättelycklig med min man Charlie. Men jag har också haft de här känslorna av, men jag vill aldrig vara någon klassisk typ hemma fru, eller jag vill inte ha det klassiska livet som jag märker att vissa med någon kanske, du vet, så fort jag liksom tar något steg som kanske är mer ansvarsfullt och vuxet och mer traditionellt, så är det liksom applåder, bara, vad bra att du äntligen fått ordning på livet, och du vet så här. Och jag, då vill jag bara sparka bak ut och känna att jag vill inte, så vill inte jag att mitt liv ska vara. Jag vill inte falla in i den här typiska formen utav livet och som gift kvinna, vad det betyder typ.
Fick heller ingen ring, frågetecken.
Jo, det har den ligger i väskan. Okay. Jo, men det har jag. Den är jättefin. Svart sten. Väldigt, han visste precis. Okay. Men just det också. Att, så här, jag älskar att ha på min ring. Men det är inget liksom... Charles ska aldrig bara, för inte på ringen idag. Liksom, det är ingen sån stämning mellan oss. Men sen också att varför... Ja, men, sen tänker jag själv, men vadå, är det något fel med att ha det traditionella gifta livet? Nej, det är inget fel med det. Vad är det som gör att jag känner så himla starkt att jag inte vill ha det då? Jag har inte svaren på de här frågorna, jag bara tänker mycket på det.
Ja, vad spännande. Jag ser fram emot att lyssna på det.
Ja, roligt.
Och när kommer jag få göra det?
Jag kommer börja släppa låtar i början av nästa år, och sen kommer albumet mot hösten. Ja.
Roligt. Har du också skrivit i Palm Springs?
Ja, jag hade ett låtskrivarkamp där med Charlie XCX. Var där i 10 dagar. Det var lite väl länge. Det var väldigt intensivt att skriva 10 dagar i sträck med liksom, vi var mellan 3 till 6 personer i varje session, och det var lite intensivt för mig. Men det gick bra.
Det är en härlig plats väl?
Det är det. Väldigt mycket vacker arkitektur, väldigt overkligt, det är ju bara mitt i öknen, och sen så är det plötsligt palmer och gröna gräsmattor och ja, golfbanor och sådär. Väldigt surrealistiskt. Har du varit där?
Ja, fast i januari, det var så in i helvete jävla pisskallt. Du, vi ska säkert tillbaka till musiken, men nu är du ju faktiskt här för att prata om en film.
Ja.
Och det här är ju inte din första media-rodeo.
Nej.
Men hur är det så att göra så mycket media för något annat än musik då?
Det är annorlunda mest för att man är del av en helhet. Jag tänker när jag pratar om musik så är det alltid... Jag babblar bara på om mig och vad jag känner och jag har sista ordet i allting kreativt. Och det är liksom, jag representerar bara mig. Så säger jag någonting idiotiskt, då är det bara mig det faller på. Medan nu är det verkligen en, liksom, jag är en del av någonting där jag inte är huvudpersonen. Och det har varit väldigt kul, både på inspelning och känna att man liksom är en... Ja, men jag lägger allting i händerna på regissören nu, i och med att det här var min första film, min första... Jag har aldrig skådespelat förut, liksom att få den chansen och att då liksom försöka lära mig en ny talang. Och sen också bara göra mitt bästa och lita på att Erik då är när han säger att han är nöjd, att han är liksom, det här är bra, du kan det här.
För det är svårt att veta, va?
Mm, verkligen. Jag kan känna bara, men, trodde man på det här? Alltså, ja, okej, okay, mm. Säger du det? Då. Och det var lite skönt ändå, bara lägga det i hans händer. Så.
Ja, nej, men för det där, jag har också fått skådespela lite på gamla dagar. Mm. Och det är ju...
Vad tycker du?
Nej, men jag tycker exakt just det, att det är skitsvårt att veta. Och sen så säger de så här, ja men testa gör lite mer så här. Och så försöker man göra lite mer så här. Men så känner man så här, ja fast det där kan...
Ja, det där var inte övertygande.
Nej, det kan det ju inte ha varit. Men så säger de till slut, ja men tack, det räcker så, typ. Och så känns det lite snopet, liksom. Var det bara det här?
Ja, men precis. Nej, men jag tror också att man måste ha någon slags... måste helt sluta tänka på hur ser jag ut eller hur låter jag när jag gör det här? All självmedvetenhet måste ju bara bort. Och sen kasta sig ut i att ge allt man har. Liksom. Tänker framförallt i den här rollen som Ulrika, så mycket starka känslor, mycket vet, snabba skift i humör och liksom, mycket sårbarhet och ilska tillsammans. Och att då verkligen kunna ge allt till dem. Så här, nu måste du skrika, och då bara skrika så att man nästan tappar rösten liksom. Mm. Ja, men det var jätte... Jag är väldigt glad att jag har fått den chansen att göra en sån här film. Det var, trodde jag inte skulle hända.
Men och nu när du får göra massa media kring det här med att göra film då, vilka frågor har du fått mest?
Mycket hur kan jag relatera till Ulrika och om jag kommer göra Ulrika på samma sätt som Monica Zetterlund. Och också mycket så här, ja men Ulrika växte ju upp väldigt fattigt och du växte upp välbärgat i Djursholm. Hur kan du relatera? Sådana roliga frågor. Mm. Och ja, det har nog varit de tre vanligaste.
Och sen måste du ju rimligtvis ha fått frågan hur du fick jobbet jättemycket.
Ja, just det. Den också. Mm. Ja, jag fick ett mejl från mitt skivbolag här i Sverige och som sa att ja, du, SF har hört av sig och undrar om du skulle vilja göra en audition för Ulrika i nya Utvandrarna-filmen. Jag var så här, vänta, va? Men det är ju en riktig roll, vad menar du? Och jag sa, ja, absolut, det är klart att jag kan prova det. Och så kom att jag fick ett manus och jag kände att så här, jag vet inte om jag någonsin har använt hälften av de här orden, just med att det är lite gammelsvenska. Och jag trodde just då hade jag inte varit hemma på ganska länge och jag hade inte pratat svenska på länge. Så jag kände mig lite bara ur fas med min svenskhet. Nej, men så jag spelade in en audition på mobilen som var jättedålig.
Fick du faktiskt hjälp?
Ja, jag fick hjälp av en vän till Erik Poppe som bodde i LA. Det var ju mitt under lockdown i LA, så vi fick spela in en ute och hon fick stå liksom långt bort. Sådär. Men jag fick liksom inte riktigt direktiv från henne, utan hon hjälpte bara till att filma. Sen så ringde Erik mig och vi pratade lite och han var så här, hur ser du på den här karaktären? Och jag var så här, alltså jag måste sätta mig in mer i, jag har ju sett filmen och läst böckerna, men det var länge sedan och jag behöver liksom förstå mer av vad det stora i det här. Men han var så här, ja, men jag skulle vilja se en audition, att vi gör en audition till där jag guidar dig och ger dig liksom feedback under själva audition. Så vi kan läsa mot castingdirektorn och så satt Erik med och liksom, tänk så här nu låtsas ni att du improviserar lite. Nu låtsas du att du pratar med din kompis och det handlar om en helt annan situation. Liksom.
Är det här på Zoom?
Ja, jätteobekvämt på Zoom. Så gjorde jag det och så gav han mig direktiv under tiden. Och då tror jag i alla fall att han väl kände att jo, men det här, liksom, det här kommer gå. Och så fick jag ha liksom skådespellektioner då över Zoom i 2 månader, 2-3 dagar i veckan. Och det, då lärde jag mig så mycket. Det var verkligen, annars hade det inte gått, tror jag. Men, och så gjorde jag en till audition då i slutet av sommaren. Och då var de jättenida.
Vad gick de här lektionerna ut på?
Ja, härliga Elisabeth, som det var bara direkt börja gräva i allt personligt och liksom prata till sitt inre barn. Och liksom, när minns du att du första gången blev... När dog ditt inre barn? Och det är mycket så här djupa, mörka känslor att gå tillbaka och gräva i.
När dog ditt inre barn?
Jag tror att det var... Gud, jag har så här blockerat ut igen. Nej, men det var...
Vilken otroligt bra fråga.
Eller hur? Ja. För mig var det nog när vi flyttade från Skåne till Stockholm och jag liksom blev på riktigt utfryst första gången.
Mm.
Så jag var väl kanske 6 år eller sånt där. Mm. För jag pratade skånska och då ville de inte leka med mig. Och då kom jag liksom åt att jag kände att, du vet, varit kanske efter väldigt så skyddat och haft vänner och liksom, du vet, jag växte upp i Lund första 6 åren.
Mm.
Och då kom jag till att liksom första gången kände att jag behövde försvara mig för någonting.
Mm.
Så då, ja, det var nog då.
Men
när dog ditt inre barn?
Nej, men, en del av mig ville ju bara svara att det är ju inte dött.
Nej.
Men jag
man vill ju ha kvar sitt inre barn.
Ja.
Men det kanske var det som faktiskt hände då när hon ställde den frågan och jag faktiskt behövde tänka på... För jag känner att jag inte har så himla mycket minnen från min barndom. När jag liksom behövde gå tillbaka och gräva och tänka, försökte rota fram om jag hade någon bild på mig den åldern och allting, så kände jag att liksom, då var det på något sätt att du nästan fick ta hand om, alltså du fick väcka ditt inre barn till liv igen och liksom ta hand om det på något sätt. Så vad skulle du säga till ditt inre barn när det hände? Och jag tror att poängen av övningen var inte att liksom, ah, men ditt inre barn är dött för alltid, utan mer när du som barn kände att världen är inte liksom den världen jag har byggt upp i mitt...
Mm,
när allt blir verklighet, helt plötsligt.
Mm. Ja, samtidigt så här, för att svara, eftersom du ställer frågan till mig, så tänker jag att en stor del av, eller hela min liksom adolescens, min ungdom gick ut på att bara utplåna det där barnet, för jag ville bara vara vuxen, tror jag. Jag hade så fruktansvärt bråttom in i...
Jag var lite likadan, tror jag.
Man skulle börja röka tidigt. Så, alltså, hur tidigt är för tidigt? Och jag ska börja röka fan ännu tidigare. Ja,
exakt.
Hur tidigt får man alkohol debutera? Mm. Ja, men då kör jag när jag är 10.
Mm.
Så, ja. Så jag tror att det var... Ja, jag hade jättebråttom.
Mm.
Ja, men det låter ju som att det var väldigt terapeutiskt arbete.
Ja, absolut, det var det. Jag var ofta ganska slut efter de dagarna. För det var alltid på morgonen då, på grund av tidsskillnaden. Så jag brukade liksom, det var någon dag som jag skulle stå och skrika med liksom stora stoppa tåget scen så här. Och det var ju konstigt att stå och göra liksom till en dataskärm så där. Men det var bara att köra på. Då kom det ut grannen över och bara, för, i och med att det var på svenska så hör de inte vad jag skriker. Så everything okay? I mean, it's just, I don't know, I just hear screams. Like, are you right? I wasn't sure. Så jag bara, no, I'm practicing for a role. Så bara, okay, for how long though? Because in case I hear you screaming like this again, I feel like I should know if there's a problem. Tänkte, det var bra, det var övertygande då, desperationen.
Så, men, så ensam är du uppenbarligen inte där borta.
Nej.
Ja, sen tänker jag mig också att just, alltså det svåra kanske då med en så pass gammal text, eller vad man ska säga, för du sa ju att du inte hade använt de här orden förut, det är väl att få dem att kännas liksom som en del av ditt DNA.
Exakt, det var en annan väldigt bra, för det känner att jag brottades med väldigt mycket, att övertygande veta liksom, okej, vad är känslan i den här rollen som vi vill förmedla, vad är ditt mål i den här scenen och vad är liksom känslan i dig, och att säger du att känslan i scenen är orättvisa, och att då ska jag tänka på någon situation i mitt liv där som jag varit med om, där jag känt mig orättvist behandlad, och sen spela ut, så berättade jag det för Elisabeth och det här hände. Och så spelade vi ut den scenen av orättvisa som hänt från mitt liv. Och sen så började vi liksom öva på scenen med den känslan i mig. Liksom, att då, och då kunde jag liksom lägga vikten av orden jag hade velat säga i den scenen från mitt liv, kunde jag då liksom, den känslan kunde jag lägga in i orden i den här scenen med Ulrika. Förstår man det?
Ja, 100%.
Och det hjälpte mig jättemycket att liksom sitta och läsa igenom scenen och tänka på när jag själv hade upplevt en sån, inte situation, men känsla.
Mm.
Det var jättehjälpsamt för mig.
Lärde du dig saker om dig själv på den här resan?
Ja, det tycker jag. En av dem är att jag nog mår ganska bra av en viss typ av trygghet. Och jag har alltid haft det som, jag älskar när allt är spännande och det är liksom fullt ös hela tiden och så här.
Men, ja, du har väl liksom lite romantiserat kaoset.
Mm, precis. Mm. Och att nu, det kanske också liksom hänger ihop med att bli äldre och att, att liksom alla ens kompisar är äldre, att man liksom tillsammans saktar ner lite så där. Men nu ska jag ju snart ut på turné igen, jag can't wait. Men det är någonting i mig som där jag liksom känner att vissa saker, jag mår bra av att ha en viss typ av trygghet och att kunna luta mig på människor. För det har jag gärna inte gjort liksom, okay, under livet. Ja. Mm.
Men för det där är ju, jag menar, nu har ju du spelat in musik i liksom 10 år.
Mm.
Och den kreativa processen kan du ju bevisligen och känner dig trygg med. Men att då stå, för det här är ju liksom, det är inte oviktigt tycker jag i sammanhanget, att det här är liksom den mest påkostade svenska filmen på typ 20 år.
Är det?
Ja, jag vet inte. I alla fall på ett decennium eller så. Men att då, inte fan vet jag, men jag antar att jag skulle bli stressad om det stod 120 pers och väntar på att jag ska göra mitt jobb.
Ja, jo.
Det är en lite annan situation, tänker jag, än att stå och göra sångpålägg, ja, med sina kompisar.
Absolut, verkligen.
Förlåt, nu lät det som att jag förringade det du gör som sångerska.
Nej, absolut inte. Nej, men du har ju helt rätt i det. Alltså, det var ju liksom vissa gånger som jag såklart lämna sett och kände bara att nej, men det där blev inte bra. Jag gjorde inte det där bra. Erik är inte nöjd. Och så är man så här, ja, men jag ska inte behöva be om bekräftelse nu. Liksom. Stå på dig. Så här. Du gjorde ditt bästa. Hade inte han varit nöjd hade han sagt det. Och det var han väldigt tydlig med. Och sen så får man komma ihåg att alla är under, du vet, stress och press. Och man ska hinna klart. Och det är så mycket som ska synka. Och det är ljud och ljus och kläder och kostym. Och allt är ju liksom. Och så ofta så gjorde vi väldigt långa scener. För att behöva klippa så lite som möjligt. Så. Och det här visste inte jag när jag gick. Jag trodde att det var så man gjorde när man gör film, att man bara kör hela scenen. Liksom. Och det enligt andra skådespelare är ju inte så vanligt. Utan då tar man replik och så byter man vinkel. Och så tar man repliken igen. Och så, vänta, vi tar om. Och så det är mycket mer mindre sjok, kan man ska säga. Mm. Eller fler sjok, vad säger man?
Ja, båda funkar.
Båda funkar. Mm. Så det var en, kanske någonting som var nytt för dem på något sätt. Och för mig så var det, jag tyckte om det, för jag tyckte då kom man in i stunden på riktigt och liksom, jag kan lite ungefär som när man spelar in och producenten vill att, ah, men kan vi ta bara de här två orden typ, bara sjung de två orden typ 4 gånger, och jag tycker alltid man kan höra det liksom, istället för att ta hela meningen typ. Så nej, men så att det var ju liksom vissa gånger som jag bara, gud, vad gör jag här, framförallt tror jag när vi repade innan vi började spela in. Och att repa liksom scener där vi kanske inte hade alla skådisar, men var liksom, så någon fick steppa in och liksom läsa, så man låtsas att man pratade till någon, och så har man inte kläderna på sig, då, alltså, jag kände mig så obekväm. Men som tur var så var ju alla väldigt, väldigt stöttande och liksom tog hand om mig. Och så att det kändes väldigt varmt, även de dagar som det var tufft och man kände att man kanske inte levererar sitt bästa.
Kommer du göra om det?
Ja, det tror jag. Mm. Om jag får så här, musik är fortfarande mitt största calling. Men får jag ett sånt här erbjudande om en sån här roll igen, så absolut.
Mm. Nu kom det här från ditt skivbolag, men jag antar att du har massa agenter?
Nej, jag har liksom live-agent som sköter turné, manager. Just nu har jag inget skivbolag.
Varför inte det?
Jag kommer släppa Independent nästa skiva, vilket känns jättespännande.
Vill du berätta varför?
Jag tror att, ja, alltså, jag vet inte, platta 5, jag känner att jag har en väldigt tydlig bild av vad jag vill göra. Min deal var ute. Jag har varit signad från Sverige men bott i USA. USA är min största marknad. Jag har bara varit på möten med lite olika independent och känner att det blir en liknande deal men med mer fördelar till mig. Och jag har full kreativ kontroll. Mm. Sen vill jag säga att mitt skivbolag här har varit, de har verkligen varit stöttande och liksom, ja, även om de kanske inte har fattat, vi förstår inte vad du håller på med just nu, men kör på. De har aldrig stoppat mig från att släppa musik, vilket typ majorbolag i USA väldigt lätt gör. Så det har varit en blandning av att min manager har gärna liksom varit så här, jag tycker det vore bra om du var signad direkt i USA. Och jag har varit så här, okej, jag känns lite så här läskigt, men då känner jag att om jag kan göra liksom med ett independent bolag så känns det bättre.
Men,
så nu kör jag på det.
Okay.
Jag har inte valt än, jag håller på fortfarande gått på lite olika möten och bara ser vad bästa dealen blir.
Men vad är det som hindrar dig från att ge dig ut på eget bolag då?
Nej, men det är det jag kommer liksom, det blir ju ändå att du måste använda en distributor liksom.
Okay.
Och det är väl det som blir, att antingen så blir det eller så blir det med ett independentbolag där du ändå kan göra en slags deal där det blir min release fast med, ja, det finns otroligt många konstellationer du kan göra, så jag bara ser vilken känns bäst, var är mest frihet, var finns det ändå stöd att få i form av promotion och sådär, så att vi får se, men det är spännande i alla fall.
Ja, det låter också läskigt.
Men det är, ja, men det är kul, för jag känner att jag behövde en, det kanske var det också, jag behövde en ny start. Jag liksom kommer inte att släppa någonting på 2 år, inte turnera på 2 år. Det var bara läge att ruska om.
Mm. Men nu nämnde du ditt liksom människor som jobbar med dig live. Du har väl varit liksom en, alltså turnerandet har varit en stor liksom inkomstkälla för dig.
Yes, varje år.
Ja. Hur har det varit att inte ha den?
Ja, alltså konstigt såklart. Alltså såklart att mitt, alltså det har varit tufft såklart för turnébolaget. Men mer så här, ja, men som för alla artister tror jag, bara tufft psykiskt och inte, eller var bara så stor del av mitt liv som bara rycktes bort så. Mm. Men jag hann ju faktiskt göra en hel USA-turné i februari 2020, så att det var, jag tänker på den och väldigt tacksam för att jag fick den, för det var många som, du vet, var tvungna att ställa liksom sin första stora turné, sin första, alltså, så att jag varje gång jag blir sådär, så tänker jag bara, du fick i alla fall en turné. Så, men det är klart att det kommer bli, man kommer behöva liksom vrida och vända lite för att kunna ändå ge en bra show till fansen sen 2022, men jag har bara sagt till min manager och agent liksom att säga ja till allt, jag vill spela överallt, ja, ja. Så att förhoppningsvis så blir det, kan det byggas upp till den nivån som det är. Va?
Mm. Och filmen är inspelad under själva pandemin. Den är inspelad förra sommaren.
I förra hösten, ja.
Okay.
September, oktober, ja. Om jag minns rätt. Ja.
Så då passade det ganska bra på något sätt, eller?
Konstigt nog, ja. Jag tror inte jag hade kunnat göra den annars. Så att det var, för mig personligen så var det en bra timing. Känns så konstigt att säga, men det var, ja precis, det gjorde det möjligt för mig att kunna vara med.
Och du sa att det var jobbigt psykiskt att inte göra det. Alltså vad är det med turné som får, alltså du mår bra?
Ja, men jag mår bra av, alltså man får ju, det är sån, så får ju utlopp för alla möjliga känslor på scen. Det är en sån så här stor känslorelease, bara kontakt med fansen, det är igen den här bubblan. Det är hela teamet på en turnébuss liksom i veckor och se världen. Ja. Det var det jag drömde om när jag var yngre. Liksom. Att, det var, att se världen, att vara med mitt band och med ett team som jag älskar att jobba med. Och liksom, se folk sjunga tillbaka, texter som jag har skrivit. Det är mycket stora känslor.
Men hinner du se världen verkligen?
Ja, det blir ju så här, ja, det är så fint i Denver. Jag älskar Denver, vi var där i 2 dagar. Nej, men liksom. Men ja, mer eller mindre. Alltså vi försöker alltid tas ut och liksom även bara se något litet. Men även att se åka till festivaler runt hela världen är också en upplevelse, för du får bara känna av andra kulturer. Sen om det är någonstans, typ om vi åker till Brasilien till exempel, så försöker vi att ha ett par dagar extra så vi kan se oss omkring och liksom ha lite upplevelse utanför själva giggen. Mm. Men jag tror att det blir, jag är ju på en nivå så att jag kan ändå röra mig ganska fritt, även om det är fans som står utanför själva venue, smyga ut så kan jag liksom gå runt stan, jag behöver inte så här gömma mig. Men jag tänker, är man en artist på en större nivå där du inte kan liksom, ja, men, lämna ditt eget hus för att köpa mjölk liksom, då blir man nog rätt väldigt isolerad och ser nog inte så mycket.
Nej, men sen är det väl också det, alltså jag tänker bara på turné så verkar det som att det är så tajta scheman ofta. Liksom. Mm.
Jo, men det var faktiskt nu, allt i relation till hur mycket kostnader du har. Så Sunshine Kitty-turnén som gjorde då i USA, det var första gången vi hade två turnébussar för att vara ett större crew. Första gången så vi hade liksom så stor produktion som vi reste med och liksom spelade väl de största venuesen jag gjort i USA som egen, liksom, min egen show hittills. Och då blir det mer att vi kör mycket 3 gig på raken. Då är det liksom, du kommer fram på morgonen, soundcheckar på eftermiddagen, giggar och sen så väntar du liksom på att, medans jag kanske ut och säger hej till fans och packar produktionsteamet ner allting och sen så måste vi vidare till nästa stad. Och då hinner man ju se, kanske man hinner se ett mysigt café liksom på förmiddagen. Kanske någon bar på kvällen, men så det beror på lite hur många gig du måste göra och hur snabbt du måste komma till nästa stad. Mm. Sådär. Men
vi pratade faktiskt lite om det i vårt förra värvet. Mm. Hur trivsamt det verkar kunna vara med det där snitslad banalivet. Mm. Att liksom, ja, men lite få gå i barndom på något sätt. Mm. Att någon tar hand om en 24-7.
Ja, gud. Alltså, att ha här schemat för idag. Okej. Okay. Mm. Vad gör vi imorgon? Jag vet inte. Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Värvet samarbetar med Lente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du, innan det faller helt i glömska, för en stund sedan så berättade du att du inte minns så mycket av din barndom. Har du någon tanke om varför?
Ja, jag tänker att jag känner att det är mycket minnen från vissa år, sen helt bara svart andra år. Det är liksom, jag kan prata med kompisar från min barndom som bara, men kommer du ihåg när vi gjorde det här? Jag liksom bara, jag kan inte ens föreställa mig det, inte ens då. Och jag vet inte, tänker lite att kanske att mina bara fyllts på med mycket nytt, kanske. Men sen tror jag också att det är, jag tänker på de perioderna jag mått ganska, jag hade ju ändå perioder av att vara ganska deppig när jag var liten. Och
hur tidigt tror du att du hade det?
Ja, alltså 10 kanske, någonstans där.
Okay.
Och jag tror att från och till liksom bara känna att jag så här, ja, men jag borde, alla andra är glada, jag borde också vara glad så där. Och sen så kan jag liksom jämföra det med tidigare i mitt liv där jag liksom har varit äldre och varit deprimerad och mått dåligt eller känt mig bara liksom, att då är jag så inne i mitt eget huvud att jag inte märker riktigt vad som pågår runt omkring, alltså liksom fokus på att orka vara närvarande så att man inte är närvarande liksom, låtsas vara närvarande när man inte är det. Mm. Så det kanske är det att jag liksom inte, att då var jag tvungen att anstränga mig så mycket för att ens kunna liksom vara där, att det minnet är liksom, ja, jag var inte ens, jag registrerade inte vad som egentligen hände. Så min hobbyanalys, jag vet inte om det är så det funkar, men
inte din morsa psykolog.
Jo, jag borde fråga dem om det är så det är.
Men jag menar, det låter ändå jävligt tidigt att vara deppad som 10-åring. Liksom.
Mm.
Har du någon aning om varför just du?
Nej, alltså det är konstigt för att jag känner att jag var, jag kan inte så här peka på någonting i mitt liv som, så ja, det var där det hände. Eller det var, liksom, jag känner att jag växte upp tryggt, mina föräldrar var alltid väldigt kärleksfulla, bra relation med min bror, du vet, det var liksom ingenting runt omkring mig som skulle trigga det förutom i mitt eget huvud. Jag var alltid väldigt så här fascinerad av mörker generellt. Kanske för att jag växte upp så liksom tryggt och så här, man hade mörka känslor. Men jag tänker att det har med min kreativitet att göra. Jag tror att där det finns en, det här var också min hobbyanalys, men jag känner att som kreativ person så finns det ett behov av att förstå och känna alla känslor, och att man bejakar även de negativa känslorna. Man försöker inte springa från dem och försöker inte trycka ner dem, utan man låter dem vara en del av en. Och det kan vara, innan man hittar sitt kreativa utlopp, så kan det vara överväldigande och vara jobbigt och då kanske leda till depression eller ångest eller så här. Men att när man hittar sitt kreativa utlopp så då hjälper det släpper liksom. Mm.
För det känns som att musiken var så, det kom så tidigt för dig.
Mm.
Hur tidigt kom det? Var det blockflöjt och så? Hela den grejen.
Det började där. Ja. Mm. Nej, men sen tror jag, och jag tror att mycket av det var ju, jag frågade mamma och pappa också, men märkte inte ni att jag kunde sjunga, dem så här, jo men gjorde vi, men vi kände att ja, men hon får hitta det själv liksom. Och sen så var hon väl också då såklart rädda för att jag skulle hitta det, för att det inte räckte den stabilaste resan. Och är osäker, ja, det är inte riktigt en garanti att det ordnar sig.
En miljard streams på Spotify. Säkert drygt.
Ja, det är sjukt. Riktigt sjukt. Men det är ju precis, det är inte så ofta det kanske händer, de flesta som ger sig på den här karriären. Nej, men jag kände att jag började skriva väldigt tidigt. Alltså skrev, jag hade livlig fantasi, skrev mycket små noveller och du vet så här. Sen så gick det över liksom till låttexter, tror jag. Ja, men typ precis innan gymnasiet när jag började på Rytmus där och började liksom inse att då hade jag lite kompisar som sjöng, en tjejkompis som var med i en popgrupp och jag var liksom kanske inte superintresserad av så här det flashiga utav det, utan jag bara, du får en studio och spela in. Jag kommer att jag fick följa med henne någon gång och testa stå vid en mic och jag var liksom bara, vad är det här, du vet? Och där någonstans började det ta form och sen när jag började på Rytmus då var det ju verkligen liksom, det finns inte annat än det här.
Vilka var dina första liksom musikaliska idoler?
Jag lyssnade jättemycket på Lisa Ekdahl när jag var liten. Mm. Men sen var det Robin All The Way tills det blev Nirvana och Silverchair och mer grunge-världen. Och sen när jag började på Rytmus var liksom bara, jag åt upp allt. Jag hade mycket tjejkompisar som lyssnade och sjöng mycket soul. Erykah Badu blev en av mina favoriter. Men Robin har liksom varit med mig hela livet.
Mm. Rimligt. Mm. Men jo, nu nämnde jag att du har 1 miljard spelningar på Spotify. Mm. Det var min gissning bara. Mm. men matten såg ut att ge ganska långt över det.
Mm.
Ger det dig ekonomisk stabilitet?
I kombination med allt annat, ja. Det gör det. Men mer min artist royalty än låtskrivar royalty. Det är ganska ojämnt där. Ojämnt fördelat.
Men vänta, vad betyder det här? Du tjänar mindre på att...
Att jag skrivit låtarna än att jag sjunger låtarna.
Av just Spotify?
Mm, av alla streamingtjänster.
Just det. För när det kommer till att du är med... Alltså att din musik är med i tv-serie eller film eller reklamfilm eller spelas på radio.
Det är via publishing.
Då?
Ja, då är det väl liksom själva skrivandet som är, spelar roll.
Och även när du spelar live?
Ja. Ja, precis.
För det har jag förstått inte är helt oviktigt. Alltså...
Nej, alltså det är väl lite det här många bäckar små. Så man måste till att registrera allting och ha liksom, system på plats där det liksom, varje gång det spelas på radio eller i en butik eller ja, i en reklamfilm, det måste man alltid godkänna. Så där.
Mm.
Men att det blir...
Men då säger du alltid ja, va?
Ja, eller det beror på, inte om det är liksom... promotion för någon slags krig eller nazist eller SD eller liksom. Eller någon, om det skulle vara någon köttreklam tycker jag inte heller känns så himla kul. Mm. Så. Men de flesta blir ett ja.
Mm. Mm. Men är du set for life?
Nej, det skulle jag inte säga.
Okay.
Eller det beror väl på hur jag fortsätter leva mitt liv. Alltså så här, nej, jag behöver fortsätta jobba. Om jag ska ha den frihet som jag känner att jag har nu. Samtidigt så är jag väldigt så jag tycker om att ha, jag tycker om mitt hus, jag tycker om att kunna resa när jag vill liksom, men jag kan också vara lycklig med mycket mindre. Så jag känner mig inte som en person som är att liksom, mer pengar är alltid bra, utan liksom det ska vara i balans med att jag har tid och energi till musik, liksom det kreativa på riktigt, och sen vänner och familj och ja.
Mm. Men det var länge sedan du var orolig för att du ska kunna betala räkningarna.
Ja, nu räkningarna kan bli betalda.
Ja.
det behöver jag inte vara med för.
Det tangerar ju någonting som jag tycker är spännande med dig. Mm. Att det känns inte som att du har gjort liksom konstnärligt avkall trots eller på grund av de kommersiella framgångarna.
Mm. Blev glad av att höra.
Jo, och nu samtidigt då så säger du så här, ja, fast nu kommer jag vara independent, ingen kommer kunna påverka. Alltså har du känt att folk har dragit dig åt något håll?
Ja, eller så här, nej jag har inte, jag har ju stått på mig, men det har ju varit tjafs eller liksom mer att jag behövt försvara väldigt mycket och behövt liksom verkligen stå på mig för att kunna ge ut musiken så som jag vill att den ska vara. Och det, alltså, det är egentligen inget konstigt när du signar till ett majorbolag som gör kommersiell musik. Då är det klart att för dem så, du väljer ju då att se dig själv som en produkt, även om man inte vill tänka på sig själv på det sättet. Så går det ändå med på att men nu ska vi försöka sälja så mycket album som möjligt. Och de har en syn på hur det ska göras, medan jag då går och vill förverkliga min kreativa dröm samtidigt. Och ibland kan det bli en perfekt, liksom perfect match av de här två, ibland så skär det sig.
Mm.
Och Det är, tror jag, ganska naturligt när det liksom handlar om de kreativa och ett stort företag. Och jag känner väl att jag har alltid liksom kunnat göra det jag velat och har då stått på mig, vilket också kanske har gjort att jag inte alltid fått den fulla liksom kommersiella framgång som de hade velat se. Men jag har ändå varit väldigt nöjd med det jag har skapat och den känslan vinner alltid. Mm. Sen är kombinationen såklart fantastisk. Alltså, det är klart man vill att en låt ska bli så stor som möjligt, men inte om man behöver kompromissa med hur den låter.
Men det nya du har gjort då, tror du att det är mindre kommersiellt än det tidigare?
Nej, alltså jag tror att det är en... Alltså jag älskar ju pop och skriver poplåtar liksom, men jag tror att det är en blandning. Vissa av dem är nog ganska stort steg åt vänster och vissa tycker jag känns som verkligen stora nostalgiska pop anthems liksom. Så ja, det är alltid jag tycker att jag alltså när jag skriver som bäst enligt mig själv så blir det oftast en någon slags blandning utav båda på ett helt album. Mm.
Men ger det dig någonting att det kanske ganska troligt går någon i Mumbai och nynnar på din låt just nu?
Gud ja, verkligen. Det jag älskar med just alltså streaming och hur du kan liksom se att ja, men helt plötsligt så är det en låt som kanske inte varit jättepopulär liksom i de länder där jag spenderar mest tid, men så är det någon låt som var med i någon, ja, men någon reklamfilm då i Mumbai och så helt plötsligt tar den låten fart och så kan du se det liksom på din egen data och så här. Det är jättekul. Mm. Du kan nå så många fler. Allt, det är så globalt nu. Det är häftigt tycker jag.
Men hur för jag skulle kunna, eller i och för sig, vad fan, jag skulle väl också kunna tänka så. Att det finns folk, för att jag tror att det finns någon sån karta i Acast Create som visar liksom var folk har lyssnat på. Det fanns i alla fall förr i tiden när jag var upptagen av det.
Mm.
Och så skulle jag ju då kunna fantisera om att det är någon som kanske till och med har på högtalare just där.
Mm.
Så att någon eritrean har hört min röst.
Ja.
Men det tänker jag inte så mycket på.
Det är sjukt stort att tänka på. Och jag kommer ihåg, jag vet inte vilket album var det. Det var antingen Ladywood eller Sunshine Kitty som, eller var det Blue Lips? Så många album, jag kommer inte ihåg. Men det var något av mina scener. Det var Blue Lips eller Sunshine Kitty som gick mycket bättre i Indien än något av mina andra album har gjort tidigare.
Mm.
Så då hade jag plötsligt en hel dag med bara intervjuer från indiska tidningar och radiostationer. Och det var bara så häftig känsla. Liksom någon så långt bort i en annan kultur så kan vi fortfarande relatera till varandra över musik. Det är det jag tycker är så. Tröttnar aldrig på den känslan att det är... Ibland pratar man inte ens samma språk, men den här låten gör att vi ändå möts.
Har du varit där och spelat?
Nej, inte än. Det är på min lista.
Okay.
Att få åka dit.
Nu ska du väl ut med Dua Lipa?
Ja, det ska jag.
Ja.
Men bara några få datum i Europa, för det krockar så mycket med mina egna. Okay. Gig och så.
Mm.
Men det ska bli så kul.
Mm. All right.
Ja.
Är du någon slags förakt där?
Mm. Ja. Så jag öppnar för henne på 3 gig. Ja.
Känns det inte som du borde vara tvärtom?
Nej, alltså hon är ju jättestjärna nu. Ja. Det gick ju bara schuff, rakt upp.
All right. Ja.
Väldigt ödmjuk, härlig person.
Du var lite på det här, men jag skulle ändå vilja ställa frågan så här, för att du... Alltså från då det här med att du på Rytmus, alltså känner att det här är grejen.
Mm.
Sen så blir du ju liksom låtskrivare på riktigt efter skolan och sådär. Och först efter det egen artist. Den resan, är du tacksam för att det gick till på det sättet?
Ja, verkligen. Jag tror att det gav mig så mycket att börja från behind the scenes. Mycket också i att jag redan hade då respekt som låtskrivare. Många gånger som popartist så du går in i ett rum och säger, du, vem skrev den här låten åt dig? liksom.
Mm.
Så det, jag kände mig liksom att mina, de idéer jag kom med då i rummet när jag jobbade med nya producenter var de liksom jag blev lyssnad på, tack vare att jag hade då låtskrivarkredits med andra artister och så. Sen tror jag bara att se hur det är att vara artist från det hållet också hjälpte mig. Och att typ vara lite förberedd på att säga, okay, om du gör in i det här och det går och det smäller så kommer det vara väldigt mycket som inte har med musik att göra. Utan som är, det är en stor annan del av det här liksom jobbet som liksom, du kommer spendera mycket av din tid utan att prata om musik eller utan att göra musik.
Mm. Typ. Så som?
Ja, men...
Sponsordealar och...
Ja, men fototagningar och all promo du gör, allt... Alltså, också i framförallt i USA, det är så mycket politiskt. Alltså du ska träffa alla head of this, head of that och gå på konstiga middagar där liksom med, du vet, bara ett par fåtal inbjudna, det är väldigt speciellt att få vara där, och du ska vara liksom se till att make nice med alla de här människorna, för de kan verkligen se till att du blir prioriterad inom din del av skivbolag. Det är mycket liksom sådär. Man ska smöra och representera mycket.
Otrolig grogrund för vidrigt MeToo-material.
Ja, absolut. Mm. Verkligen. Det var mycket sånt i början.
Okay.
Jag hade faktiskt en ganska djup konversation med en av mina producenter som jag har gjort i stort sett alla plattor med. Och han sa till och med det själv. Han bara, jag tänker tillbaka ibland på allt som jag liksom, du berättade som... Och som vi liksom bara var så här, men fy fan, och vi liksom skrattade och drev om det. Men han bara, jag mår så jäkla dåligt över att du ändå fick stå ut med det. Och liksom att det var förväntat av dig att du skulle klara av det. Och det var lite det här jag pratade om, att med att behöva hålla tillbaka det som för mig att kunna ta makten i ett rum och att kunna, ja men det är inte riktig respekt, men att få respekten i ett rum med många av de här männen som anses ju ha auktoritet över mig då, var ju liksom att lägga på mycket maskulin energi och att liksom, ja, de testar mig då med att säga ett smutsigt skämt och då säger något ännu grövre tillbaka, ja då har jag liksom, då vann jag och så är det ingen som fortsätter hålla på. Däremot hade jag reagerat som jag kanske kände inombords och liksom bara, men vad säger du, och känt mig liksom nedtryckt eller bara äcklad, då är du, you're out liksom. Och så är det inte längre. Så det känner jag i alla fall att jag personligen har upplevt en stor skillnad från till exempel när jag gjorde radiopromo i 2014-2015. Och det var så här, mitt första album då, Queen of the Clouds, där jag har kapitel som är The Sex, The Love, The Pain. Och sitter ju liksom i San Francisco på en radiosession och hosten frågar mig bara, yeah, so of course the best chapter is the sex. So can I just ask, like, when you fuck a dude, like, does he know you're gonna write a song about him? So like, if I'm fucking you here on the table, du vet, och jag ska liksom sitta där och bara, ja, oh, vad roligt, ja, oh, bara, that will never happen. Och så bara, ha, oh, but what do you mean? Don't you think I'm hot? Och så ska man liksom sitta och ta de här ganska, liksom, du, och, ja. Och alltid liksom, du vet, lägga handen lite långt ner på ryggen, alltid kommentera på min kropp, allt sånt där. Det fram tills 2000, jag gjorde promo för Sunshine Kitty 2019. Och då var det liksom, hi, great to see you, you look great. Can we take a photo? Do you mind if I put my arm around you? Så är det runt axeln istället för på rumpan. Alltså, det är bara liksom, jag har i alla fall personligen känt av stor förändring. Vilket har varit väldigt skönt.
Men tror du att det är på grund av MeToo eller för att du är mer etablerad?
Jag tror att det är på grund av MeToo.
Ja.
Definitivt. Så det är skönt att se.
Mm. Ja, oh, herregud.
Mm.
Fan. Men du bet dig igenom det där. Du höll käft och...
Ja, jag sa ifrån. Jag sa ifrån några gånger också. Då kom jag ut och blev ombedd att be om ursäkt. Och det vägrade jag, och mitt liksom core team var bara så här, she's not fucking apologizing. We're leaving. Så. Mm. Men ja, jag tror att jag... Men jag var liksom... Jag var så här... Och sen så... Så såg jag ju till att träffa den någon sån person, så undvek jag ju dem sen. Alltså jag kände att jag på något sätt hade kontroll över det. Jag kände mig aldrig rädd. Jag kände mig mer bara, åh, äckel. Alltså så. Men jag var aldrig i en situation där jag kände mig rädd eller liksom hotad på det sättet som jag har hört många andra kvinnliga artister prata om. Eller artister överlag. Men jag, och jag tror att jag... Jag hade någon bild av att så här, jag liksom bara såg ner på de som pratade med mig på det sättet. Men att jag liksom bara, jag tänker inte låta honom stå i vägen. Så att nu kör jag mina tricks så att jag kan liksom navigera mig genom det här utan att behöva ge någon del av mig själv till den här personen.
Mm.
Liksom.
Mm. Vad fint att höra att det ändå har gått åt rätt håll då.
Mm. För mig personligen så har jag upplevt det. Sen så tror jag att det finns nog många varianter där det kanske inte är så. Men det gav mig i alla fall hopp.
Mm. Du, på det här med att låtskriva, för du skriver ju ofta i team fortfarande så. Mm. På den tiden, eller när du var låtskrivare bara och nu som artist också, så här, vad är dina starkare respektive kanske mindre starka sidor som låtskrivare? Var är det oftast du liksom acear och behöver hjälp?
Jag tycker text är nog min starkaste. Sen så, jag skriver ju oftast text och melodi. Jag tror att jag jobbar bäst med någon som ger mycket input på vilken melodi av alla melodier jag ska välja. Jag är ganska långsam när det gäller melodier. Jag behöver lång tid för att hitta den liksom perfekta melodifrasen. Jag tycker många gånger när jag skriver helt själv utan någon som liksom säger oh, that was good, eller oh, I love that one, typ. Så blir det att det blir en bra melodi, men den känns inte 100% klar. Så det tar mig ofta lite längre tid. Jag behöver lite fler dagar att liksom jobba igenom det om jag skriver själv. Så det kan vara svårt i, vilket ju funkar väldigt bra när jag skriver med, om man skriver med samma person i en vecka, då kan du ta tiden. Men när många sådana typiska LA-sessions så är det så här 4-5 pers i rummet och alla sitter och sjunger melodier och du liksom, du ska ha klart låten på en dag och det bara är så här, och en av 10 blir bra liksom, ungefär. Jag är inte så stark i ett rum med för många människor.
Nej. Om man fortsätter analogin med att göra film då, där det är 120 pers där alla har sin egen funktion så, och ett litet liksom camp där du i viss mån kanske inte känner människor så där. Alltså, hur lätt är det att skapa förutsättningar i den miljön liksom, just alltså så där,
när man jobbar med nya människor?
Ja, precis.
Ja, alltså man måste kasta sig in ganska snabbt och vara öppen, och att också våga säga ifrån om man tycker att det går åt fel riktning. Alltså om vi skriver till mig och jag har en sån session, nu händer det inte så ofta, men så att jag ändå vill testa, utmana mig själv lite. Ja, men vi kör med det här teamet då på 4 pers och så är det 2 personer som kanske jobbat mycket ihop och så 2 som aldrig jobbat ihop och jag har jobbat med en norm kanske. Då skriver vi till mig, då måste jag liksom, även om alla bara, ah, det här är så bra, det här är perfekt och vi kör på, måste jag ändå kunna, nej men hörni, jag känner inte, det här känns inte rätt, inte för mig. Men vi kan, om ni verkligen tror på det här så kan vi absolut skriva klart det, men det kommer inte vara till mig. Och då kan ju reaktionen ibland vara ganska sur, eller så här, vissa har det svårt att ta det. Men det är också för att det är ju till mig, däremot är det till en annan artist och jag är med som låtskrivare. Då är det ju egentligen bara att försöka, jag försöker lägga mitt ansvar då på att se till att artisten känner sig bekväm och att de känner att det är deras röst fortfarande. Mm.
Men hinner du göra det för andra?
Ja, det kan vara ganska... Ja, jag skulle säga att jag behöver längre tid och igen, färre personer i rummet. För att problemet tycker jag blir när man är så där många att man bryr sig inte om bästa idé, man bryr sig om sin egen idé. Mm. Och det blir ganska så här stökigt och svårt att fokusera, tycker jag. Mm. Men ibland så träffar du, är det precis rätt blandning och rätt energi och då bara blir det hur bra som helst. Så att man måste ändå alltid prova. Mm. Men just när det är film, jag tänker igen att jag är där som en del av det hela och då handlar det inte så mycket om mig. Men däremot förstår jag inte vad jag är fel eller varför vi tar om för 10:e gången. Att då kan jag liksom, ursäkta Erik, kan jag bara prata med dig lite snabbt? Så här, vad är det, någonting jag är fel? Så här, man, nej. Det är bara att jag vill ha mer, lite olika varianter, att ni testar det här. Som du sa, testa det här nu. Så vi sen i efterhand kan känna, nej men gud, det här är inte rätt energi. Vi tar andra scenen med den här energin. Så jag tror att, jag vet inte, jag har ganska, tror jag, lätt att så här, stänga ut att det står liksom ett stort gäng och väntar på att scenen ska bli klar. Utan det är bara fokus och det, liksom, det är för mycket att tänka på anyway.
Men så här, kanske blev rörigt när vi blandade in filmen, men just det här med writer's camp-grejen, alltså uppenbarligen så du fortsätter att jobba så, det måste ju ge mycket då.
Mm. Jo, men så här, jag ofta så skriver jag med en eller 2 personer.
Har du ofta en grundidé då?
Inte alltid. När jag skriver med folk jag känner väldigt väl och som Ludde, som är min liksom huvudproducent som jag jobbat med sen vi gjorde liksom Love Ballad och The Habits och allting därifrån. Vi är ju så himla trygga med varandra. Jag försöker ju såklart ofta tänka på teman eller liksom saker jag, historier jag vill berätta eller saker jag vill säga eller saker jag tänkt på och sådär. Men ja, om jag går in i ett rum med så mycket människor och det inte känner så många och det ska vara till mig, då brukar jag komma med ett tema och liksom, this is what I want to say. Are you vibing with that? Do you have any? Och då oftast om det är liksom en story och tema, då slappnar alla av. För det är så, ah, skönt. Hon vet vad hon vill säga. Bra. Okej, vad är det för, what's the mood? Och så kan jag oftast ha liksom referenser som jag spelar. Jag tänker så här, men någonting i den här stilen vore kul och så. Så att man, ja, precis, så man kommer in med någonting. Hjälper ju alla, så det inte blir så rörigt.
Det kanske är svårt, och det kanske inte alls är din värld. Men skulle du kunna tänka dig att skriva musik till filmer i framtiden? Alltså inte komma med så här, ja, det är klart att ni får använda Habits här.
Nej.
Utan alltså skriva score.
Absolut, ja. Det vore så kul. Mm. Det är också, det är på min drömlista.
Ja. Berätta mer som du har på din drömlista.
Det är en ganska stor, stor grej på drömlistan. Nästa drömlista på drömlistan är att göra en så här världsarena turné. Och sen nu måste jag ändå säga att på drömlistan ligger också en film där jag har en stor roll och sen också gör musiken. Alltså att jag är så pass involverad från grund, kanske även involverad i manus och liksom allting. Mm. Var en del i hela processen.
Har du ett långfilmsmanus i dig, tror du?
Inte ensam, tror jag inte. Skulle nog gärna skriva tillsammans med någon.
Men du kanske har någon idé?
Ja, har jag det? Nej, jag tror inte det. Men ja, det kommer nog... Du vet, när man väl börjar tänka på det här är någonting jag skulle vilja göra, då börjar sånt ta form. Mm. Men, och sen så en annan grej som jag jättegärna vill göra är att göra voiceover till någon stor så här, tecknad film, typ Disney eller någonting, och vara liksom den elaka häxan typ. Eller så. Det hade varit jättekul. Mm. Ja, det är några av dem.
Snyggt. Mm. En sak som jag måste fråga dig om, eller måste jag inte, men som jag är nyfiken på, som jag tänker mig så här, att du skulle kunna få skit för hemma i Sverige, men det är ju din cannabisdryckreklam. Men det har du inte fått riktigt, eller?
Jo, men det får jag nog ganska ofta. Eller ofta är frågan... Vet du vad, ofta får jag frågan om cannabis och så svarar jag ärligt att jag bor på en plats där det har varit lagligt länge. Jag tycker att det borde vara lagligt. Jag tycker att för många människor så ser jag att det har en bättre effekt än att dricka sig full. Det är min personliga åsikt. Och jag svarar alltid det här och har svarat det många år. Men det är väldigt sällan det kommer med i tidningar eller i intervjuer liksom. Mm. För att jag tror att det anses då som att jag gör propaganda för droger och det kan inte de sända i sitt program eller ha i sin tidning. Vilket jag förstår. Jag tror att det handlar ju bara om hur man ser på det. Jag ser på det på ett annat sätt.
Mm. Så, ja. Men det är en sak att liksom vara för politiskt, men det är en annan sak att sen så här, faktiskt stå,
ja, och stå och dricka.
Och göra reklamfilm.
Ja, göra reklamfilm. Ja, men ja, det är så svårt att liksom förklara när liksom folk in i liksom ryggmärgen känner att det är fel och att jag gör någonting fel. Jag kommer aldrig kunna övertyga någon som är emot cannabis att liksom, jo men testa den här drycken, och det är inte liksom, men för mig så det är en dryck som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker människorna bakom företaget är helt underbara. De säljer det i de stater där det är lagligt. Vi hade jättekul när vi gjorde reklamfilmen. Den fick en Clio Awards, vilket är en ganska stor pris i amerikansk reklamvärld. Så att, det är ju uppenbarligen mer bejakat där jag lever och bor. Nej, men jag tror jag kanske skulle ha fått skit om det inte var så att jag alltid har varit väldigt öppen med att jag... Liksom, hade jag gjort det utan att ha ens pratat om att jag tycker gräs är okej, så hade det säkert varit annorlunda. Men nu, det är ju ingen skandal direkt, i och med att jag alltid varit öppen med det, tror jag. Kanske? Mm.
Ja, nej, men good for you. Mm. Ja. Sen är du ju också amerikan, typ, i våra ögon.
Ja, men det har blivit så.
Ni gör ju så konstiga grejer där borta.
Exakt, det är en konstig plats.
Men du, vi spelar in det här före nyår, full disclosure, men det släpps efter nyår. Mm. Kommer du jobba några löften för 2022?
Nej, det tror jag inte.
Har du aldrig gjort det?
Nej. Jag tror att jag gjorde det när jag var yngre och så höll jag dem aldrig, så blev jag besviken. Så jag har aldrig varit så mycket så här för manifest och liksom, du vet. Utan jag är lite mer, tar allting som det kommer och försöker säga ja till sånt som skrämmer mig.
Jag hade ju ett förra året att att jag skulle lära mig knäppa fingrarna med vänster hand. Men
ja, men och sånt vore ju kanske kul. Jag kan inte ens knäppa fingrar. Så här knäpper jag fingrarna. Så det funkar ju.
Du har
typ
en egen metod. Så egen kanske jag också skulle kunna
teknik.
Göra.
Teknik. Min brorsa kan inte knäppa fingrarna heller. Eller vissla. Varken han eller jag kan vissla.
Kan du inte vissla? Kan du försöka?
Det blir så här. Ja, men jo, vänta. Ibland går det. Jag har ingen bra kontroll över. Ibland går det.
Ja, Tobbe och visslar för första gången i meningen. Tack så hemskt mycket.
Varsågod.
Men apropå, för det här var ju någonting du inte hade gjort förut, och då blir det en otrolig segue in i ditt segment frågor du inte fått förut. Var står sparbankseken?
Vad sa du nu?
Var står sparbankseken?
Sparbankseken? Mm. Hur svarar jag på det?
det finns ett facit, men har du en relation till den?
Nej.
Nej?
Nej.
Okej.
Okay. Den frågan har jag aldrig fått förut. Nej, jag vet, kan jag säga. Jag vart står den?
Den står i Flottsund utanför Uppsala.
Oh, wow. Mm. Okej, är det här liksom saker om Sverige jag borde veta, så är nog kört.
Nej, det kommer mycket bättre, eller andra frågor i alla fall. Kanske inte bättre. Litar du på LED?
Litar jag på LED? Ja. Ja.
Jag tycker LED är jobbigt för att det är så här,
tycker du det?
På vissa LED-belysta ställen så kommer det som ett flicker.
Mm,
och det
är sant.
Gör mig fucking galen.
Jag tror jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. Jag litar på LED. Ja.
Ja, nej, men skönt. Ja. Du, man kan tro att det här är ett betalt inlägg, men det är det inte. Vad känner du för Vireite coolia?
Gröna kulor i de här marmeladkulorna.
Ja.
Det här är inte min favorit. Men de påminner mig jättemycket om min farmor, så jag får ändå glada känslor när jag ser dem.
Mm. Är din farmor i livet?
Nej, det är hon inte. Men vi var väldigt nära.
Ja. Men det är gamla människors godis där.
Eller hur?
Ja. Jag blev så glad när jag såg att det var rea på
dem. Du tycker om dem?
Nej, men min farmor gjorde också det.
Ja, alltså, mysigt. Mm.
Vem skrev copyn till iSettles första webbsida?
Oj! Det kanske var min bror till och med.
Det är din,
Lee Nilsson.
Det är din fars företag, ska vi säga.
Mm. Det skulle nog kunna vara min bror, kanske.
Nej, det är fel.
är det inte pappa? Nej. Mm. Inte Jakob heller, tror jag.
Nej.
Är det Ruben?
Nej.
Nej, då vet jag inte. Du! Gjorde du det? Nej, men vad kul! Mm. Det borde jag ju veta.
Jag vet inte om de använder den, men jag fick i alla fall jobbet.
Ja, vad roligt.
Ja, betala bra, som jag minns det.
Ja, bra. Det ska man göra.
Och med det stänger jag succémomentet frågor du inte fått förut. Och sen så ställer jag då, vi var lite på det, men vad vet du om 2022?
Vad vet jag om 2022? Jag vet att jag ska äntligen börja turnera igen, förhoppningsvis. Men som det ser ut nu, mycket festivaler över hela världen. Lite egen turné i Europa till hösten. Eller ganska stor turné. Och ny musik, nytt album. Det var Let's Go.
Mm. Kul.
Mm.
Och sen förhoppningsvis då en otrolig succé med Utvandringen.
Ja, så kul.
Du, Tove, tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack själv.
Mysigt.
Kul att vara här igen. Ja, alltid.
Tove Lo var det där, och Utvandrarna visas på biografer över hela landet, och nog får man väl gå på bio. Det är svårt att veta, men var försiktig med dig själv och med varandra. Försiktigt behöver man inte närma sig Värvets Instagram, /Varvet. Inte heller min älskade sidopod Tack för maten, sök och du ska finna. Kalle Birgersson, Saga Markula, Acast och mig, det är oss du har att tacka för att du ännu en vecka fick Värvet i öronen, och nästa gång kan de få den här behandlingen.
att få vara med i en sån otrolig satsning på svensk tv. Och att det blev en sån enorm succé. Sen blir man ju klar med saker.
Mm.
Och det var jag tidigt med det där. Redan innan vi gjorde säsong 3 var jag färdig.
Gästen, otroliga skådespelaren Mattias Nordqvist, känd från bland annat Vår tid är nu, tittar förbi med ett kanonsnack, vågar jag lova. Vi hörs väl då. Nu återstår bara för mig att säga Tove Lo, Glad He's Gone, Major Lazer Remix. Hej!
Got a boyfriend, she calls me crying every day cause they got problems. He likes complaining, she's compromising, coming to me for real advice when he just playing. I can tell she loves him way too deep. He loves being fucking hard to please. Cover the basics, it's pretty easy. He's a bitch with some expectations. Never no tears for that sucker. Only one dick, that's a bummer. Dancing on
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.